La 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 la. Hej ja.
Det är ju ett jättebra intro.
Eller hur?
Ja.
Där är Björn som sjunger upp sig. Har vi börjat nu?
Vi började för en stund sedan så det där var introt. Oj, oj, oj.
Får jag läsa en dikt?
Det var ingen fråga.
Nej, inte alls. Men för dig som lyssnar såklart kan man ju undra vad håller de på med. Och idag är avsnittet heter Autenticitet. Och alldeles nyss kom jag på en dikt som jag lärde mig att älska för ungefär 10 år sedan. Kanske man kan säga att det är min favoritpoet, den amerikanska som heter Mary Oliver. Och jag tycker den här korta dikten handlar rätt mycket om autenticitet. Så därför skulle jag vilja läsa den. Mm. Den är på engelska, men det är ganska enkel engelska. Och den heter Wild Geese, Vilda Gäss. Här kommer den. You do not have to be good. You do not have to walk on your knees for 100 miles through the desert repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Tell me about despair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile, the world goes on. Meanwhile, the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes, over the prairies and the deep trees, the mountains and the rivers. Meanwhile, the wild geese, high in the clean blue air, are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination, calls to you like the wild geese, harsh and exciting, over and over announcing your place in the family of things. Och jag får lite ståpäls av den. Och det är på något sätt, den påminner mig just om, vad ska vi säga, jag uttrycker den som en uppmuntran, eller jag upplever den som en uppmuntran till autenticitet.
Mm.
Och hur jag förknippar autenticitet med tillhörighet, liksom. Your place, announcing your place in the family of things. Ja, just det. Det finns någonting där när vi är vårt autentiska jag som upplevs som att vi har hemma.
Mm. Kan vi säga ett annat ord för autentisk eller autenticitet?
Ja, alltså i vissa avseenden ligger innerlig nära för mig. Innerlig ligger nära. Och där menar jag innerlig i motsats till ytlig eller utanförstyrd.
Mm.
Jag tror att det är någonting i det autentiska tillståndet där vi inte upplever att vi ser oss själva genom andras ögon. Det finns ingen tvekan i oss utan vi gör saker och ting en sak i taget. Lite om du tänker en katt till exempel när den ska hoppa upp på någon hög plats. Så kan man se hur precis varenda muskel i katten deltar i det hoppet. Det är inte så att liksom delar av höftpartiet och delar av skulderpartierna säger nej, jag tror inte på det här, jag är inte riktigt med på det här, utan alltid katten hoppar.
Hundar har inte lika... Liksom en hund som hoppar, man kan inte kalla det för ett fysiologiskt majoritetsbeslut riktigt.
Nej, nej.
Utan när hunden hoppar så är det som att den förvånar hälften av kroppen och andra hälften liksom hakar på.
Men jag vill komma tillbaka till just det här frånvaron av återhållsamhet, förstår du? När du gör saker på ett väldigt självklart sätt, det finns inte någon del av det som är avvaktande eller återhållsam eller orolig för vad andra ska tycka eller osäker på hur det ska manifestera eller kliva fram, utan det är verkligen så här, det är oåterhållet.
När jag tänker på ordet autentisk så dyker det upp, du vet, såna här små barkbitar man kan köpa med carpe diem citat eller du vet så här klyschiga yogitepåsar eller så här riktigt floskligt broderi där det står var dig själv. Det tänker jag på när jag tänker på autentisk och det betyder inte att jag tycker att att vara autentisk är en klyscha, men ibland så upplever jag att vi inte riktigt vet vad vi menar när vi pratar om det. Och så säger vi till oss själva och varandra. Det är bara att vara sig själv. Vadå bara vara sig själv?
Uh-huh.
Till att börja med, bara. Vara. själv. Nu kom mitt pekfinger. Det var inte meningen att peka fuck you åt dig, Björn. Men det var det fingret som var kvar.
Uh-huh.
Vadå själv? Och jag tycker att det är... När du pratar nu så är jag är med dig och uppskattar också ditt sätt att prata om det. Men det känns krångligt att vara autentisk.
Vet du vad? Jag tror att tillståndet av autenticitet präglas bland annat av frånvaron av just krånglighet. Det är det oautentiska som är krångligt, förstår du? Men det är också så att prata om någonting kan vara väldigt annorlunda än att vara med om det.
Mm.
Liksom. Jag tror det är lite som kvalitet. Det är ett sånt där, ett ord som alla vet vad det är, men ingen kan riktigt definiera det. Och jag håller med dig om att det är väldigt överförenklat när vi uppmuntrar varandra att vara oss själva. Därför att på ett djupare plan så är det ju nästan ingen som egentligen riktigt vet vem man är. Och även på ett psykologiskt plan så har vi ju en massa delpersonligheter. Jag har ju massa olika sidor av mig, precis som alla människor har. Så att det finns inget recept, eller du vet, det är väldigt svårt att förutsäga eller preskriva hur ska jag vara när jag är mig själv. Det är som att du vet när du är det. Ja. Jag kan tänka, jag skulle kunna göra en ganska lång lista på vad som är frånvarande när du är autentisk. Mm.
Ja, men kan du inte börja på den listan då? Lite?
Ja, men det var ju lite det jag sa liksom. Ja. Att du inte är återhållsam och reserverad.
Mm.
Du är inte tvehågsen, utan du gör saker fullt och fast liksom. Det finns en självklarhet i dig. Hela det här japanska estetisk andliga sfären i Japan när man arrangerar blommor eller lagar te som närvarotränande ceremoniella liksom, övningar. Det är ett sätt att göra sig, eller kampsport när det funkar som bäst. Liksom. Då blir det ju som katten, varenda muskel är delaktig, ingen håller tillbaka, ingenting reserverat.
Mm.
Det finns en självklarhet i dig. Och jag skulle säga att man skulle kunna ta in saker som grekerna hade ju ett fint sätt att dela upp tid där de talar om kairos och kronos. Och kronos är liksom soltid, eller vad vi nu skulle säga, klocktid, sådär, tick, tick, tick. Och kairos, det är den mycket, mycket mer subjektiva upplevelsen av tid som blir dominant när vi är flow-upplevelser. När vi liksom en känsla av att, och det tycker jag är en aspekt av autenticitet, det är som att jag vet vad som behöver sägas, göras i varje ögonblick utan speciellt mycket krusiduller eller eftertanke. Jag är liksom, jag är påkopplad.
Det låter som att det inte får plats med tvivel i en autentisk människa.
Alltså, det blir alltid svårt när man ska definiera saker och ting. Jag tycker på ett socialt handlingsplan är jag ibland folk.
Mm.
Så när jag känner mig autentisk så går jag inte och tvivlar speciellt mycket. Ska jag göra si eller så? Tycker om si eller så? Och så vidare. Utan det är mycket mer, vad ska vi säga, det finns djurinslag i det liksom. Mera direkt. Ja. Mindre genomtänkt kanske.
Mm.
Och jag kan också uppleva att jag är väldigt trygg med min intention när jag är autentisk. Liksom det autentiska sinnelaget skulle jag vilja säga går inte och förutsäger olika scenarios hela tiden och väger dem då. Vad händer om jag gör det? Vad kan hända om jag gör sig eller så? Utan man är mer direkt. Mm. Och man vilar mera i sin intention än sina planer eller detaljer i det. Och på något konstigt sätt, och det här är lite svårt att prata om, jag tänkte på det går eftermiddagen, jag satt på tåget ner hit, att det är nästan som att min självbild försvinner när jag är autentisk, är du med mig? Jag känner inte att jag liksom, här är jag och jag tycker så och jag är den och den, utan det är ett mycket mer rent agerande. Så jag går liksom inte och tänker så mycket på hur är jag egentligen och vad skulle jag göra nu, utan jag liksom, jag agerar på ett mycket mer spontant och flowigt sätt.
När jag hör dig prata så tänker jag på två saker.
Uh-huh.
Dels så tänker jag att när jag hör dig beskriva hur det är när en är i sitt autentiska.
Uh-huh.
För det känns som ett tillstånd.
Uh-huh.
Så tänker, vi tar dig som exempel, det är lättare att prata om.
Uh-huh.
När du är i ditt autentiska tillstånd så tänker du inte så där jättemycket. Och du tänker inte så mycket på det som har varit, alltså du ältar inte.
Nej.
Så mycket. Och du tänker inte heller på det som kommer skall. Alltså du oroar dig inte så mycket för framtiden. Och du Nej. Målar inte upp en massa scenarier där saker och ting ska gå snett.
Mm.
Och du tänker inte heller så mycket på vad andra tänker om dig. Så det är ju någonstans som att alla kamerorna här utanför dig själv har liksom pausats. Så det är inte så mycket yttre kameror. Det är inte så mycket förflutna kameror eller framtida kameror. Mm. Var finns kameran då?
Det blir ju den som tittar ut genom mina ögon.
Inifrån och ut.
Ja, just det. Det är därför jag menar innerlig. Därför jag tycker att det är en bra synonym som inte heltäckande, men den täcker mycket. Innanförstyrd.
Men inte heller att den tittar inåt?
Nej, absolut inte. Det skulle man kunna göra, men jag är mindre benägen till självbedömning och självvärdering i mitt autentiska. Därför att den där ängsligheten som finns, som gör att vi ofta bedömer oss själva. Liksom, aha, var det där så genomtänkt? Ska jag si eller så? Och hur ska jag göra för att det ska bli bäst för mig? Och vad tycker de nu? Det blir liksom ett...
Men det här är skit... Får jag fortsätta på den? För att det här är så jävla spännande. För det blir väldigt... Du vet att jag är väldigt bildlig.
Ja.
Och jag gillar nu att så här, nu ser jag liksom en faktisk liten sån här gammal... Du vet... filmkamera som farsan hade när han filmade oss när vi var på tältsemester, eller när vi ville ju att man var liten, så här stor som du fick plats en VHS i.
Ja.
Jag ser att du har en sån inuti din skalle och den tittar ut.
Ja.
Mm. Och så tänker jag att det som är grejen med en kamera som du har i dig själv och som tittar ut, det är att den tittar inte inåt och den är inte så självcentrerad. Den tänker inte, vad vill jag, hur mår jag, vad känner jag för, bla bla bla. Och den ältar inte heller, varför gjorde jag det där eller vad kommer hända mig sen? Utan den är i dig och tittar ut.
Mm.
Och då tittar den ju på något eller någon annan.
Ja.
Så det finns ju också en riktning på något sätt som kanske påverkar autenticiteten.
Ja, och jag tror att många människor, de skulle... upp, liksom tala om autenticitet på helt andra sätt. Alltså hur vi upplever ett ord beror lite på vår grundpersonlighet. I munkvärlden fanns det många introverta, de dominerade. Och för dem var det väldigt ofta, liksom gick de igenom psykologiska processer vissa år där det blev viktigt för dem att sätta gränser. Och då upplevde de att de hade varit allt för samarbetsvilliga med omvärlden genom rädsla. Och ett av sätten autenticitet för dem tog sig uttryck, det var jag måste liksom stå i min sanning och tala min sanning.
Just det.
Så att det är liksom, det tycker jag, och det förstår jag också, har man den, vad ska vi säga, har man den tendensen att följa för mycket liksom andras instruktioner för man är lite rädd med att vinka till vad man själv tycker eller vill, så blir det en viktig del.
Mm. Men det make sense även i din metafor tycker jag, att inte tänka, vad kommer de tro om mig?
Nej,
och av den rädslan låta sig styras.
Ja.
Så att även deras version av autenticitet, jag måste sakta ner varje gång jag säger det här ordet, rimmar ju med din, med din metafor. Så det betyder inte att vi inte relaterar till andra människor, men vi utgår inte ifrån en upplevd rädsla av vad de ska tycka om oss.
Nej, just det. Ja, men du vet det här när ett försök till autenticitet blir istället jag ska bara vara och säga som jag vill och inte bry mig om någonting om någon annan. Det blir ju någon slags bebisnarcissism sådär, va?
Var det inte du som, kallar inte du det för Kanye West-narcissism?
Ja, det är mer den verbala nivån av det, men du vet att...
Jag bryr mig inte, jag gör precis vad jag vill, wow, jag är så jävla självsäker. Förmodligen är du inte det.
Nej, nej.
Så det tror jag är... ännu mer utanför styrt så att du nästan måste kompensera det med den här tvärsäkra rösten.
Ja, det är nog en kompensation ofta. Och den går inte så djupt liksom. Den studsar bakom ögonen men den landar ju inte någon djupare ställe i oss.
Blir du liksom mindre autentisk beroende på vilka människor du hänger med?
Absolut.
Men är det
de verkligen... som är lättast att vara autentisk med, det är ju de som tycker om mig som jag är.
Men då blir du ju ändå utifrån styrt.
Jag skulle säga att det finns externt mer eller mindre gynnsamma omständigheter för att locka fram vår autenticitet.
Det är ett väldigt diplomatiskt sätt att säga att det är utanför styrt.
Ja.
Bara för att jävlas lite.
Ja, nej. Jag förstår vad du menar, men jag tycker inte det känns så relevant. Liksom. Jag tycker snarare för mig skulle det relevansen i det vara att just det, vi kan hjälpa varandra. Mer eller mindre med att plocka fram det autentiska i varandra.
Mm.
Och en sak jag lade märke till för många, många år sedan det är att vi älskar att se människor vara sig själva. Vi har någon jäkla radar i oss bara som spritter liksom och tar några glädjedanssteg när vi ser en medmänniska som helt håller till sig själv.
Mm.
Och det händer ju inte minst med barn liksom. Vi bara älskar den här när de säger och gör saker och man fattar att de gör bara sin grej liksom. Det känns ju så friskt och vitalt. Och, ja, men det är så vi ska vara. Vad är det som gör att vi inte kan vara så hela tiden?
Ja, men för att vi har ett upptränat konsekvenstänk som vuxna också. Mm. Vi har ju inte barn.
Mm. Mm.
På gott och ont. Mm. Vi tänker på konsekvenserna av vårt handlande på ett annat sätt än vad barn gör, tror jag.
Jo, jo. Men nu talade jag bara om liksom det med barn som ett exempel på att vi tycker om att se människor som är bekväma i sitt eget skinn.
Mm.
Och folk kan manifestera på väldigt olika sätt.
Mm.
För mig ganska så här främmande sätt. Men när min liksom anti-bullshit-antenn svajar till liksom och plockar upp någon, wow, en äkta människa.
Mm.
Det är något som börjar sjunga i bröstet, oavsett uttrycket nästan.
Just det, så att det kan ju vara så att en person är autentisk genom att vara väldigt lågmäld.
Ja, exakt.
Och introvert, ja. Eller säga, nej, men jag ska nog inte med på den där festen eller på det där, ja, äventyret. Eller, men att vara det de vill och det de känner för utan att behöva dras med i kanske grupptryck eller förväntningar.
Så jag blir mycket mer kortfattad när jag är mitt mest autentiska jag liksom.
Mm.
Och jag tvekar att använda det uttrycket överhuvudtaget, för det är en helt annan historia. Men det är någonting där. I det autentiska sinnelaget så bottnar man i sig själv. Och därför behöver man inte slå knut på sig själv för att försöka övertyga omvärlden varför man tycker eller känner någonting. Utan då blir det lite Mingmar Stenmark.
Jag är också väldigt nyfiken på det där. Sig själv.
Mm.
Vad det är. Kan vi göra en liten utflykt? Även om temat är autenticitet så finns det ett relevant släktskap i det här. Att vara sig själv, att inte vara så utifrån styrd. Att du har sagt ordet självklar.
Ja.
Jag minns när vi var i Costa Rica med några kompisar, så sa min vän Nils, han hade tänkt mycket på det där med, men vem är jag?
Mm.
Vad består min personlighet av? Och hur är jag när jag är mig själv? Vad består det här självet av?
Mm.
Och då sa han någonting som har fastnat i mig. Han pratade om att, nej, men jag har nog kommit fram till att jag har nog ingen kärna. Utan att det är liksom ett stort hål. Och sen har jag fyllt det med det människor ser mig som. Den version av mig som relaterar till andra. Det jag har fått bekräftelse för, sätt jag har skapat värde för andra människor, hur jag är mot folk, hur de behöver mig, vilken roll jag spelar i deras liv. Och alla de här pusselbitarna i mina olika relationer, sammansättningen av de pusselbitarna eller helheten, är jag just nu.
Mm. Det känner jag igen mig väl i. Jag tycker också att, det där har vi ju pratat om, inte minst i egoavsnittet, jag har ju levt i en värld som bekräftar på olika sätt att Nils upplevelse är en sann upplevelse. Att den där tänkta entiteten, jaget, är ganska svår att få tag på om man börjar försöka.
Mm.
Jag skulle säga att vara mig själv innebär ofta, det här kan låta lite abstrakt, men jag kan uppleva att när jag är mig själv, när jag är i flow, när jag känner mig autentisk och naturlig på planeten, så upplever jag det mycket mer som en process än som en entitet. Är du med mig? Jag skapar liksom inte någon slags tänkt idé om Björn, jag. Det är inte speciellt relevant eller stort då. Utan det är liksom mer som en känsla, en process som pågår. Där jag av ett eller annat skäl lyckas svara an väl till vad som händer. Ett steg i taget, och som jag sa innan, tid blir ett ganska sådär perifert begrepp. Och det är inte så mycket liksom tankar kring vem är jag och hur ska jag vara.
För att prova en mening.
Ja, visst.
Kan autenticitet vara det som uppstår när jag släpper taget om vad jag tror att andra och jag själv tror att jag är?
Ja, den var fin. Den gillar jag. Jättefin.
För jag gillar det här när du subtraherar, när du plockar bort saker, ja, och inte säger vad autenticitet är utan säger vad det inte är.
Jag tror det är mycket lättare.
Nu fattar jag varför du gjorde så i början.
Ja, ja. Därför att det är så lätt liksom att blanda ihop uttrycket och tillståndet.
Ja, exakt.
Autenticitet kan ju se ut på 1000 sätt. Liksom, och en del av sätten är så himla fjärran från hur jag skulle uttrycka det. Och även i en människa, i var och en av oss, så tror jag autenticitet vissa dagar är väldigt handlingskraftigt. Andra dagar direkt passivt. När jag är autentisk så faller till exempel känslan bort av att jag borde ha någonting att säga om vad alla andra säger. Någonting i mig är ihopsytt på det viset så att det är artigt och schysst att liksom svara an på när folk säger saker. Och när jag liksom känner mig väldigt autentisk så kan jag ofta uppleva, alltså det är ärliga nu, jag har inte så mycket att säga om det. Jag hör det och så händer inget mer sen. Och vissa dagar kan mitt autentiska jag vara väldigt så här galet, lekfullt, utåtagerande liksom, och högljutt. Och att jag kan verkligen gilla det. Och andra dagar är det verkligen bara något gammalt väsen på en stubbe som var vi sitta och tälja liksom, och se världen gå förbi.
Det känns som någon slags inre väder som får lov att spela genom dig.
Ja, verkligen.
Och att inte stå i vägen för det.
Och en annan sak som faller bort för mig i autenticitet, det är känslan av separation.
Uh-huh.
Därför att det här som vi har talat om man inte går liksom och håller i en väldigt detaljerad självbild när man är autentisk.
Mm.
Om inte liksom den här idén om ett själv fyller upp så mycket av min kapacitet, då blir det ju mycket mindre separation. Det är inte så här går jag och är jag och där ute är resten. Liksom, utan då landar man mycket mer i ett vi.
Här går en del av oss och sura.
Ja, visst liksom. Ja, visst. Och det är ju, du vet, på ett andligt plan kan man säga att det är ju noterbart hur det upplysta sinnelagets första uttryck är väldigt ofta kärlek. Därför att det upplysta sinnelaget i min värld har liksom sett igenom illusionen om jaget.
Mm.
Och när inte den entiteten finns där och sitter och äger oss så faller separationen med folk omkring oss bort. Och då blir det alldeles naturligt liksom. Mm. Jag vill må bra, du vill må bra. Jag vill inte ta skada. Jag tänker inte göra någonting som skadar dig.
Är det något som är eftersträvansvärt att vara hela tiden, att vara autentisk jämt?
Alltså det är så farligt när man ska börja göra självhjälpslitteratur av saker och ting. Jag tror det är lite som
en... Men om du inte svarar på det,
ja.
Du behöver inte komma med ett svar. Utan det här ställer jag nog som en öppen fråga för att mest bara prova.
Jag tror världen behöver fler människor som är autentiska en större del av sin tid. Jag tror på ett individuellt plan så går vi miste om att ge världen en del av våra gåvor om vi glömmer bort att vara autentiska. Vi blir mindre av att inte vara autentiska. Vi har mer att ge, med mer att bidra, med mer att tillföra. Jag känner mig alltid när jag är autentisk liksom mer inkluderande, generös, liksom storsint. Ja, så jag kan nog tycka att det finns allt att vinna på.
Mm.
Mer autenticitet, det kan jag säga.
Okej. Förlåt, tänkte jag säga. Men jag menar inte förlåt. Jag menar bara, ha lite tålamod med oss nu.
Mm.
För att ämnet som vi pratar kring är provpratande och spännande. Och inte men, utan och. Det känns väldigt värdefullt för oss att öppna upp en liten sån här serietecknad pratbubbla.
Mm.
Vid sidan av att vi pratar om autenticitet. Och egentligen tacka lite. Du som lyssnar, du vet ju vid det här laget att vi gör ju den här podden för att vi älskar att provprata med varandra och att ta in era inspel. Och det här är någonting som vi lägger väldigt mycket tid på. Och i slutet på förra året så fick vi veta att det finns en person som tror på oss så pass mycket att hon har gått in och hjälpt oss med att kunna göra den här podden under hela det här året. Och för oss känns det värdefullt att påminna oss själva om att vi är helt omringade av väldigt, väldigt mycket stöd. Och en av de personerna som stöttar oss väldigt mycket, det är Lena Werner på Lundqvist och Lindqvist. Och vi har tipsat er om, jag är ganska säker på några gånger nu, att ni ska besöka Tändstickspalatset och hänga på Klara Strand, två fantastiska platser. Men vi vill också, apropå att prata om autenticitet, ge en liten påminnelse om att det finns där liksom bakom ytan på ganska många människor man träffar. Och Lena var en sån person som bara poppade upp för mig.
Mm.
Du känner ju henne lite sen innan.
Mm. Mm.
Apropå att vara autentisk.
Mm. Alltså jag tänker på två saker. Dels tänker jag på att Lena för mig själv är en person som representerar autenticitet. Hon har gått en ganska osnitslad bana.
Mm.
Och blivit liksom en mötesdrottning.
Mm.
Genom att bara lyssna på sin klokaste röst inombords. Och det gäller bland annat att hon drar till sig människor som gör henne bättre. Och som tillsammans skapar saker som folk är beredda att ta del av. Och betala det kostar att ta del av det. Och sen tänker jag också på att vi har fått ännu bättre möjligheter att vara autentiska i våran podd genom att vi har en samarbetspartner som är så storslagen så de säger fortsätt och gör precis det ni gör. Mm. Vi tänker inte sätta några gränser eller begränsa er eller så att säga forma er eller ha synpunkter på innehållet. Vi litar på er och vi tror att när ni är autentiska då bär det av sig själv därför att det är liksom den aspekten av vad vi gör som vi kanske oftast får höra hurrarop kring.
Det är ju lite lättare att vara autentisk när man har en sån fantastisk hejaklack runt sig som vi gör.
Eller hur? Mm. Eller hur? Hon möjliggör oss. Liksom. Det är därför jag tycker det är kul att tala om henne som gudmor. Och det är dessutom någonting som hon signar off sina mails med ibland. Och det tycker jag är väldigt härligt. Det finns den aspekten. Liksom. Det gudmoderliga är på något sätt det villkorslösa stödet.
Så tack snälla gudmor Lena Werner och tack Lundqvist och Lindqvist för att ni tror på oss och möjliggör att vi kan vara autentiska.
Oh ja.
Autenticistiska.
Autentiska.
Autentiska. Ah, ja. Tack Lena. Vet du vad björnen?
Nej.
Nu fortsätter vi.
Ja.
Du, jag vill läsa några kommentarer.
Mm.
Vår kompis Per Holknekt, som numera heter Per Sjöström Holknekt, han är ju gift sig. Han skriver så här. Och vem är du? Frågetecken. Frågan kommer vid middagar med främmande människor. Jag är läkare. Nej, inte vad du gör. Vem är du?
Ja.
Och så skriver han sen. Vi tror ju att vi är vad vi gör. Och då svarade jag honom på det. Så frågade jag. Så vem är du?
Mm.
Och då skriver Per. En rätt osäker man från Dalarna. Som tror mig ha ett gott hjärta. Och som hoppas att en dag kunna älska mig själv. Så jag kämpar på. Ovanpå detta en intuition-fueled human dragster. Jag kan veckla ut detta på ett par timmar om du vill. Det finns ju någonting spännande här när Per pratar. Inte bara i den här kommentaren utan också. Han är ju en otroligt duktig storyteller och föreläsare. Och när jag har lyssnat på honom så tänker jag ofta på att i hans autenticitet så finns det rätt mycket tvivel och rätt mycket.
Jag tror att...
Och det känns äkta.
Ja. Jag tror att man får skilja på vad ska vi kalla det psykologiskt tvivel och intellektuellt tvivel. Om jag ska fortsätta spinna på hur det känns att vara autentisk skulle jag säga när jag är autentisk så är jag väl medveten om hur lite jag vet.
Ja, men titta.
Och hur mycket jag inte vet.
Just det.
Så att på det existentiella intellektuella planet så finns det en hälsosam och ska vi säga sanningsenlig ödmjukhet. Medans på det psykologiska planet liksom, är det okej om jag säger så här, vad tycker de om jag gör så här, står jag verkligen i det här, kan jag verkligen stå för det här. Den sortens tvivel, det försvinner, faller bort väldigt mycket.
Så det låter mer som ältande.
Ja, och den här liksom, du vet, se sig själv genom andras ögon, kan jag säga så, kan jag göra så, vad tycker de nu?
Ja.
Det är ett slags sätt att psykologiskt bakbinda sig själv. Ju.
Och det här med att vi identifierar oss. Vi identifierar självet väldigt mycket med vad vi gör eller vad vi jobbar med eller vad som står på vårt visitkort. Den frågan har jag också fått och även ställt till andra.
Ja, du har pratat om det, precis.
Så det kan ju också finnas vissa saker som står i vägen för det autentiska samtalet med människor idag, upplever jag.
Ja.
Att det kan vara svårt att komma bakom det vi tror att vi ska vara för varandra.
Mm.
Nu lever vi i ett samhälle där vi bedömer och värderar varandra en hel del utifrån vad som står på visitkortet eller vad vi har för titel eller vad vår LinkedIn-profil säger eller vad vi har gjort för coola projekt eller hur många böcker vi sålt eller vilka feta chefspositioner vi har. Och det kan också stå i vägen lite för att kunna liksom kika bakom.
Ja, Jag tror att en aspekt av mänsklig visdom är att förhålla sig klokt till roller. Och man kan tro när man talar om autenticitet som om det innebar att man inte ska ha några roller. Och det tror inte jag på, för jag märker att liksom jag är lite annorlunda som son än vad jag är som bror eller vän eller de perioder när jag varit chef eller partner eller vän. Så jag tror att det finns ingen motsättning mellan roller och autenticitet. Jag märker till exempel att du är såklart annorlunda som pappa än vad du är som vän. Mm. Du sätter mycket mer gränser och du liksom pekar med hela handen. Och
med dig.
Mycket mer pedagogiskt. Och det tycker jag är fint. En människa som spelar sina olika sociala roller väl, det tycker jag är som att se någon hantera ett instrument väl. Det finns en skönhet i det.
Mm.
Absolut. Så att det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Sen så tror jag att när rollen blir en identitet,
just det,
då tar den bort oss från autenticitet. Så att och vara en duktig yrkesperson och ha en viss titel är kanoners. Men om man sen går omkring och är det här på heltid, liksom, när du sitter vid middagsbordet, så är det inte din fantastiska virtuosonivå som rörmokare som liksom, det definierar inte dig som person. Men om du har fastnat i den identiteten därför att, av olika skäl, då blir du tvådimensionell och det tråkar ut mig.
Ibland så uppfattar jag att vissa har en drivkraft i att alltid säga exakt vad de tänker om saker och ting och om andra människor. Och sen så kan de bli ifrågasatta och då säger de, hej, jag försöker bara vara sann, eller jag är bara ärlig, eller jag är bara autentisk. Och jag vet inte riktigt vad jag tycker eller tänker om det, men kopplat lite till det du pratade om, att det kan finnas en slags lyhörd, mogen klokhet kring vad jag väljer att visa eller uttrycka just nu.
Absolut. Det tycker jag också är en annan aspekt av visdom, vardagsvisdom.
Annars blir det ju gränslöst.
Ja, ta ett förhållande, ett romantiskt förhållande till exempel. Jag upplever att det är en klok sida av mig som liksom avgör titt som tätt, är det här värt att säga eller inte.
Mm.
Det kan inte minst handla om mitt så här eldiga temperament ibland. Så där. Nej, det där behöver inte du säga till Elisabeth, därför att det var ju faktiskt du som gick här och bara liksom gick igång på någonting helt i onödan.
Mm.
No big deal liksom. Det tycker jag är viktigt. Nej, det finns väl något ganska infantilt med de som känner ett ständigt behov av att uttrycka allting som far genom huvudet. Känns ju som någon slags psykologisk inkontinens. Jo, men liksom, bara för att det går genom mitt huvud, behöver världen ta del av det då?
Nej, men jag bara fastnar vid det begreppet. Psykologisk inkontinens. Det är ju fantastiskt roligt. Du bara skvätter.
Ja, liksom, hialöst. På sätt och vis så säger du ju samtidigt då, antingen säger du implicit att allt jag tänker är guldkorn.
Mm.
Eller jag har inte förmågan att urskilja vad som är vettigt att dela vidare eller inte.
Det är lite Kanye West igen alltså.
Ja, visst. Ja.
Jag har fastnat också i den här bilden som du målade upp för en liten stund sedan med kameran som sitter stadigt i dig och som är riktad utåt och fokuserar på andra människor. För jag kan också uppleva ett slags flow state i autenticitet som jag kan känna igen när du pratar.
Absolut.
Och när jag är i det tillståndet, när jag är i mitt flowiga autentiska, upplever jag högre nivåer av generositet, hjälpsamhet, omtänksamhet, empati, helt utan kvitton. Och också att jag mår bra av att vara i det. Men det finns en sån tydlig koppling till att vara hjälpsam, stöttande, fokusera på andra och därigenom både kanske minska smärtan hos dem och känna att jag bidrar, att det känns värdefullt att bidra. Mm. Så det finns någonting i det här utåtriktade som jag funderar på lite nästan ur ett evolutionärt plan, varför det känns gött att vara autentisk. Och när du säger att det är på ett andligt plan, så tänker jag att kanske till och med på ett flockpsykologiskt plan så är vi programmerade i att tänka på att göra gott för varandra.
Ja, jag tycker det är en väldigt så här vacker aspekt när man får den här känslan av att aha, det här är det naturliga. Om vi börjar med den här enkla observationen att när man är autentisk, om någon skulle fråga en, liksom, man kanske inte tänker på det då, men om någon skulle fråga en, berätta liksom, hur skiljer det här sig från hur det känns som i andra tillfällen och vad du, och vilket känns rättast. Det är så självklart, ja men det är ju så här, det är ju så här jag ska vara egentligen. Det är det här som är det friska, hela jag. Det är det här världen och jag behöver mer av. Va? Mm. Och det är ju väldigt vackert att när vi liksom får tillgång till hela vårt på det viset, så är en av effekterna att vi blir mycket mer altruistiska. Det är väldigt vackert att bli påminn av just det. I mitt friska hela tillstånd så är det alldeles naturligt för mig att vilja andra väl. Det är jätteschysst. Men det finns också olika sätt att driva, olika saker att drivas av när man vill andra väl. Du har liksom martyren och det självnedsättande. Det finns ju massa drivkrafter som vi hjälper andra för att som inte är så bra för oss.
Mm.
Och så finns det då det här liksom, aha, det här är lite öppna, naturliga, inte så självrefererande, tiden tycks falla ifrån en smula. Då är det faktiskt så att jag är byggd för att liksom må bra och hjälpa andra.
Mm.
Det är inte så att man får kämpa sig till det eller jag borde, det är inte någon slags monolog på det sättet som borde. Den är helt naturligt bara, man bara sträcker ut en hand. Och också på samma sätt att kunna säga, det händer mig ibland så här, som många så har jag nästan inga kontanter kvar, men jag vill ändå stötta tiggarna sådär, va? Och ibland har jag tid att göra någonting, köpa en macka eller någonting och äta istället. Och ibland har jag inte det, men just bara, är just det, jag behöver inte, jag måste inte hela tiden ta varje tillfälle och hjälpa en annan människa. Det jag kan också säga, ja, just nu passar det inte så bra.
Mm.
Och det är också en slags innanförstyrning tycker jag. Mm.
Li Widegren Lundin skriver så här på Facebook, apropå autenticitet. Kanske är det när du slutar försöka vara någon annan än dig själv. Det inkluderar även en idealiserad version av dig själv.
Mm. Mm.
Ska jag vara ärlig så vet jag inte riktigt vad det är på en individnivå. Använder knappt det ordet när det kommer till människor. Använder det mycket oftare om föremål. Det är något med materialiteten som gör det lättare att ta i och bevisa. Som exempel, titta på penseldragen. Det går ju att se att konstverket är en autentisk Ernst Billgren-tavla. Riktigt så går det ju inte att använda om en individ. Eller?
Mm. Ja, jag gillar att hon tar det till ett materiellt plan. Då har du ju lite till exempel i zen-buddhistiska kalligrafin. Där människor kan ägna sig årtionden åt att försöka rita den perfekta cirkeln.
Mm.
Och lite för att återgå till liksom liknelsen med katten. När varenda nervstump och varenda muskel i hela deras system har deltagit och ingenting har reserverat sig eller gjort motstånd eller varit någon annanstans, så bara sitter den här på pappret, den perfekta cirkeln. Liksom. Mm.
Och bara för att leka lite, är den perfekta cirkeln perfekt?
Nej, jag tänker mig att den är matematiskt, så är den förmodligen inte exakt som pi i alla avseenden men överallt. Det tror jag inte.
För du, ja, precis. Och han eller hon, det vet vi inte. Li. Det Li skriver är också att kanske är det när du slutar försöka vara någon annan än dig själv. Det inkluderar även en idealiserad version av dig själv. Det är spännande att prata om just det här. Idén, eller pepparkaksformen vi har av vad vi ska vara i huvudet. Och så försöker vi fylla den med deg. Det kan skapa rätt mycket ångest.
Ja, men det är ju klassiskt, apropå vad jag pratat om innan. Det är ju en av de sakerna som håller oss från att vara autentiska. Det är att ha en bild i huvudet av hur vi ska vara, är du med mig? För det är just det man inte refererar till.
Och den bilden är framåt, eller hur?
Ja.
Så här borde jag, så här borde jag vara.
Just det. Ja. Mm. Ja. Eller utåt åtminstone.
Ja. Så här tycker de att jag borde vara.
Det är just att man inte agerar utifrån någon slags idé om en entitet inombords. Ja. Varken dålig eller bra. Utan det är mycket mer processstyrt som jag skulle säga. Och det finns en glädje, ungefär som när man är i flow i konstvärlden eller liksom uttryck. Det finns en glädje att svara an på saker. När jag känner mig autentisk så älskar jag att prata med främlingar på stan för att det är så oförutsägbart. Det blir massa roliga utbyten här och där. Därför att jag på något sätt, det är som att min naturliga nyfikenhet och människohunger får blomstra lite så här. Och vad kul, nu sätter jag igång att jag skojar lite med personalen när jag köper något eller ställer en onödig fråga för att jag tycker det är kul att se vad som händer. Så
det är sjukt roligt att du säger det, för att jag tror att jag nämnde det här om dagen för Victoria, att det är ett kvitto för mig när jag gör så, att jag pratar med främlingar, att jag pratar, går in i så här långa så här filosofiska samtal med taxichauffören eller börjar kingsa på liksom folk som jag står och väntar tillsammans med i en busskur. Det är ett kvitto på mig att jag mår bra.
Ja.
Och jag kan komma hem och så frågar Victoria så här, hur mår du? Jag tror fan jag mår bra. Jag pratar med massa främlingar idag.
Ja, exakt. Förbundenhet.
Just det.
Det är precis det vi har, allt som vi har tjatat om Johan Hari. När vi känner oss förbundna, då kommer vitaliteten och livsglädjen och vi känner att vi hör ihop och vi är inte rädda för människor, de är snarare föremål för vårt intresse och alla återblir vad de egentligen är, ett enda stort mysterie. Vi lyssnar på riktigt till andra, hur ser han ut när han pratar och vi släpper idén om att vi känner till något om någon eller vet vem någon är.
Jag var med om en sån situation när jag var i Sundsvall för ett par veckor sedan. Jag var där och föreläste och sen så skulle jag åka taxi från själva stället till hotellet och det var typ 20 minusgrader och jättehalt ute.
Mm.
Och så taxichauffören som kommer och plockar upp mig är en ung kille, han kanske var 20 någonting. Mörkt skägg, mössa. Han hade liksom på något sätt klädsel och utstrålning för så här, låt mig vara.
Mm.
Han satt liksom och kurade ihop sig och ville liksom vara för sig själv. Och när jag kommer in i bilen så hör jag att han pratar med någon i högtalaren. Och jag öppnar dörren och säger hej och så får jag inget svar. Och så hör jag att han pratar med sin polare och så säger han, alltså bror, jag pallar inte mer. Jag orkar inte, alla är på mig. Alla är så jävla bitchiga. De bara är på mig och chefen är på mig och pappa är på mig och min tjej och alla bara gnäll. Du vet, han var rätt trött. Han var rätt fed up på världen.
Mm.
Och jag var ju det här, nu vill jag prata med dig och fan vad kul, jag har haft en bra föreläsning, jag är flow och du verkar inte alls särskilt pratvänlig.
Mm.
Och så sätter jag mig och är ganska okej med situationen och han är rätt frustrerad och pratar med sin polare. Och plötsligt så slirar bilen och gör en 180 på vägen liksom. Och det är en 70-väg mitt inne i stan så det kommer ju bilar både bakom och framför.
Mm.
Så hela bilen bara slirar och vänder i 180 grader och ställer sig på andra körbanan. Liksom.
Oh, Jesus.
Varpå den bilen som kommer liksom från motsatt håll, den måste ju liksom bromsa in.
Ja.
Och jag, liksom, jag blir ju skraj så jag tar tag i liksom sätet. Och han ropar ju till så här. Och sen vänder han som om till mig. Och så säger han till sin polare, alltså bro, jag måste lägga på, vi hörs sen. Så klickar han honom.
Mm.
Så vänder han sig om till mig och bara, är du okej? Okay? Jag bara, ja, jag tror det. Är du okej? Okay? Ja. Blev du rädd? Jag bara, ja, jag blev nog lite rädd. Och du då? Jag blev också lite rädd. Och det var så jävla fint ögonblick där och då. Och han ringer inte upp sin polare. Utan han... Han ruskar av sig lite, liksom, chocken. Mm. Och sen så frågar jag honom. Jag bara, vill du att jag ska köra? Han bara, när det är lugnt. Så här. Och så kör han vidare. Och så frågar jag honom. Så jag bara, du, hur är det? Han bara, nej, vad menar du? Jag bara, nej, men jag hörde att du snackade med din polare. Så här, det kändes som att det var något som var jobbigt. Och så börjar han berätta lite om vad det var som var jobbigt. Och nu behöver jag inte lämna ut det, men... Så började han ha det samtalet med mig i bilen.
Ja.
Och det är bara 5 minuter. Och sen så släpper han av mig vid hotellet. Och det känslan jag hade när jag gick ur bilen var att någonting så här repade oss där och då. Och tvingade oss att vara så jävla närvarande.
Mm.
Så den här lilla chocken gjorde att vi liksom i några sekunder så bara, wow, hallå, vi lever.
Mm, mm.
Och det var ju egentligen ingenting så här superfarligt som hände. Men det blev ändå en påminnelse om att vi var vid liv.
Mm.
Och då möttes vi i några sekunder i den blicken. Och det kändes så jävla naket och autentiskt. Liksom.
Exakt. Det är ju också säkert lite, du vet, det är ju påfallande hur män, för det är ju nästan alltid män, när män talar om sina krigsupplevelser. Det är väldigt tydligt att de upplevde sig som varandes mer levande där än resten av livet. Liksom. Det får en slags skimmer kring sig, deras krigsupplevelser.
Mm.
Just för att det finns den här närheten till döden och den plötsliga känslan av att inte ta något för givet. Och man kommer så nära främlingar på ett sätt som man kanske inte har kommit nära vänner innan.
Mm.
Och sen en annan sak som jag tänkte på som jag tycker är väldigt vackert. Jag såg det mycket när vi gjorde psykologiskt arbete i grupp i klostret i England och i Schweiz. Gjorde jag ganska mycket sånt. Och det var som att vilken fantastisk effekt det har på en grupp när en människa står i sin egen sanning.
Mm.
Det är som att du vet, när en talar sin sanning så är det som att alla andra blir lite mindre på låtsas.
Beror inte det lite på vem det är också?
Nej, det tycker inte jag. Om det görs på ett uppriktigt sätt, det kan ju se ut på tusen sätt såklart. Va? Men det är som att, jag tror att det är som att vi alla någonstans vet vi hur det är att vara autentisk. Och någonstans vet vi att vi alltid sviker oss själva lite när vi inte är det helt och hållet. Och så plötsligt så blir någon i vår närhet en kort stund liksom, kan det vara alldeles autentiskt. Då är det som att just det.
Mm.
Så blir man lite mer medveten om när man inte är autentisk, lite mer intresserad av att faktiskt vara autentisk. Det är något väldigt vackert med uppriktighet.
Mm.
Hur den än tar sig uttryck nästan. Du vet det där, det är som att den här parfymen av sanning i ett uttryck, oavsett om det kan vara jag gillar ärtsoppa, när någon säger någonting på riktigt, om det kommer från den sanna platsen inombords, det liksom bär sanningens parfym. Och jag älskar det. Det kan ta sig tusen uttryck och en del av dem kan vara ganska konstiga.
En grej som slår mig nu när du pratar är att vi är ju på många sätt programmerade att vara tillsammans. Inte bara genom förbundenhet, att vi vill känna att vi är ett med andra människor, att vi är sammanlänkade med andra människor, men också rent psykologiskt i en grupp, i en flock, i ett kompisgäng, i ett kvarter, i en stad, i ett land, så tror jag att det finns ett behov av att känna tillhörighet, att vi är tillsammans.
Oh ja.
Och att inte vara ensam, att känna att du bidrar till samhället, till stacken, till arbetsplatsen, till gruppen.
Mm.
Det gör det också väldigt kraftfullt när någon är autentisk, för att det jag tror vi förnimmer är att den här personen tänker inte på vad jag tänker om henne.
Exakt.
Och det är ju ett slags existentiellt fuck you också.
Ja.
Det finns ju någonting otroligt punkigt i no more, som Mia Skäringer brukar säga, så här, no more fucks to give.
Ja.
Jag, det här är det jag har att komma med. Och jag tror att det är av godo. Det är inte liksom någon slags narcissism eller självförhärligande. Och jag ger mig själv till er nu.
Mm.
Må det bära eller brista. Mm. Det är otroligt modigt.
Ja. Fast ofta så upplevs det ju inte som modigt. Därför att när man är i den situation, eller när man är i det tillståndet och gör det, så känns det ganska lätt och naturligt, upplever jag. Det är som att den här grundtilliten i att vara människa är bara närvarande, så att jag går inte och oroar mig för hur det ska landa eller vad någon ska tycka. Bara, hallå, det här är jag just nu, självklart.
Liksom. Ja, men inte för dig.
Nej.
Men jag tror att de som ser dig och känner av den här kraften kan känna att det är modigt.
Det är ju till exempel som vännerna man har som en vacker dag kliver på 12-stegsprogrammet av ett eller annat skäl.
Mm.
De blir ju väldigt vackra.
Mm.
Jag liksom, wow. Här är en människa som helt plötsligt har bestämt sig för att ta ansvar, liksom, som tar medvetna beslut, som gör de ursäkterna och ber om förlåtelse där det är på sin plats.
Mm.
Och som helt plötsligt får den här naturliga ödmjuken, när jag gjorde som jag ville så blev det inte så bra, så jag tänkte prova något nytt nu, det är asvackert. Liksom. Jättefint.
Du sa det här om män som åker ut i krig, jag tänker att en light-version av en sån existentiell påminnelse om att inte tro att du vet vem du är och att få någon slags liten knuff så att du vaknar till,
ja,
är att åka utomlands. Att lämna ditt hem och ditt sammanhang.
Ja, visst.
För att då vet du ju inte längre vem du är och de du har runt dig som brukar spegla dig och bekräfta den de tror att du är. De är inte kvar och plötsligt så blir det någon slags förvirrat vakuum. Och i det så är det liksom, då kan du träda fram.
Ja, och det roliga är att en väldigt materiell och praktisk aspekt av det här, det är alla kläderna vi köpte på semestern och smyckena som var coola just då. Är du med? Ja. Är det här lite friare jaget? Ja. Och liksom, ja, men det här är rätt coolt egentligen, det här kan man ju ha. Och det är ju sällan liksom de funkar hemma igen, va? Därför att då klämmer man på sig den andra jagkostymen som är alldeles förformad och fixerad. Va?
När jag kommer hem från Amsterdam och har skjortor som det ser ut som att Legoland har kräkts på.
Ja, ja visst, jag
har tänker
sett
att de
dem.
Ska ha på mig. Ja, ja, de är ju, ja. Det är ju modigt att bära dem. Ja.
Men det är ju samma sak, du vet, som man, jag har kanske berättat den här historien förut, men Joseph Goldstein, underbar amerikansk vid passarna lärare, någon elev som inser att nu är jag upplyst liksom. Och han säger till eleven att okej, men om du tycker att du är så upplyst, så gå hem och bo med dina föräldrar en månad och kom tillbaka och rapportera sen. Eller den här underbara...
för de vet exakt vem du är.
Ja.
De vet precis din, ja. Din partner, dina föräldrar, dina bästa vänner. Det är ju de som droppar kommentaren. Jag känner inte igen dig längre, Björn.
Och det är ju därför det är lättare att samlas med en samling främlingar på en kursgård ute på landet och ägna sig 72 timmar åt psykodrama. Just det. Därför att, vad befriande det är med människor som inte har så mycket idéer om vem jag är. Så att man kan säga att det är väl ett lite sådär gynnsamt tillfälle, stöttande tillfälle att träna sig i autenticitet.
Och människor som du inte kan projicera, att du tror att de vet vem du är.
Ja, det kan man ju ändå, för det kan ju gå på ett ögonblick liksom. Ja. Men i huvudsak så är det ju ett ganska så här lätt, snällt tillfälle att träna sig i autenticitet. Mm. Men det har ju fortfarande haken i sig att, jo, men det beror ju på att vi fortfarande ser oss själva genom andra. Det är därför en sån situation är lite lättare att vara autentisk. Mm. Medan det genuint autentiska tillståndet, så är den referensen, upplever jag, i stort sett borta.
Jag är så imponerad av människor som kan kliva upp på scen gång efter gång efter gång efter gång efter gång efter gång och behålla sin autenticitet.
Ja.
Som kan kliva upp och fortsätta vara sårbara, ödmjuka, inte ta sig själv eller sin roll för givet.
Fast det kan också bli en identitet.
Jo, jag vet och jag förstår vilken grupp du menar. Ja. Men det finns de som gång på gång efter gång kliver upp och i stor del av gångerna lyckas med att återuppfinna sig själva på scen.
Okej, okay, intressant. Ge mig ett namn på en eller två personer som du tycker är duktiga på just det du sa nu.
Jag tycker du är bra på det.
Vad fint.
Och det betyder inte att man lyckas med det varje gång. Nej. Men jag tycker att du gör det till en intention av att försöka.
Gud vad fint, vad det värmer.
Och sen senast så, förutom dig, när jag kände den känslan, det var när vi var och kollade på Oskar Lindros när han spelade. Och så hade han ett förband. Det här är ingen diss mot Oskar, det lät lite så. Oskar var skitbra, men han hade ett förband. Det var en kvinna som jag glömt namnet på, som har släppt en singel nyligen. Hon kom ut bara själv liksom i någon skinnjacka på en ganska stor scen på Konserthuset här i Malmö och hade en liten orgel, och det var bara orgeln och hennes röst. Och när hon liksom kom ut på scen och tittade upp på publiken, så märktes det att det här var på riktigt. Mm. Det här var stort, och det här, hon tog inte ett fullsatt konserthus för givet. Och hon spelade tre låtar med, och jag tror de flesta i publiken inte hade en aning om vem hon var. Men alla bara tittade på varandra och bara, vem är den här människan? Hon får alla här inne att bara vakna till plötsligt. Och det var ju hennes sätt, filtrerat genom hennes sång, som var autentiskt och sprött på något sätt.
Det är lustigt, när jag tänker på någon sån här offentlig person som passar in på din beskrivning, då tänker jag på Lale.
Mm. Absolut.
Och jag, med Lale kan jag uppleva det i stunden. Jag kan liksom se henne bli intervjuad. Och medans intervjun händer, så sköljer det vågor av satan vad autentisk hon är. Liksom. Det är som att jag kan känna det i min kropp när hon ställer svar på frågor.
Absolut. Jag kom på en till.
Ännu?
Må han vila i frid. Olle Ljungström.
Ja, absolut.
Jag tror att han var så autentisk att det smärtade.
Ja, ja. Han var nästan för autentisk för den här världen. Liksom på ett
sätt. Lite så.
En annan sån i den klassen tycker jag är Bill Hicks.
Ja.
Du som lyssnar, har du inte haft med honom att göra, en amerikansk komiker som dog alldeles för tidigt? Mm. Ganska mörk och väldigt sådär klok humor. Mm. De stora ämnena.
Och jag tror att han blev ännu mer autentisk när han fick sin cancerdiagnos.
Jo.
Och så gjorde han en sista turné när han visste att han skulle dö. Mm. Då var det som att han maxade autenticiteten. Mm. För han kände, alltså, hade jag inga fucks to give innan, så är det inte ens några smulor kvar av de där fuckkakorna. Alltså, det är bara kört. Nu, nu är vi sanna med varandra.
Ja.
I en samtid som jag upplever kan snurra upp sig ganska mycket identitetsfokus, ytlighet och titlar, ett slags armbågande kring positioner, så saknar jag rätt mycket autenticitet. Jag kan ofta tänka på, jag vill att Bill Hicks ska vara här.
Ja.
Jag vill att han ska komma ut nu och bara, jag skojar bara, nu kör vi. På tal om Donald Trump. Ja. Jag kan tycka att det, apropå Olle Ljungström, men också apropå, för du sa någonstans också någonting, sa du baksmälla eller tänkte jag baksmälla, jag vet inte. Jag kan ibland, när jag har varit i det tillståndet av att jag har varit i någon slags flowigt, autentiskt, jag tänker inte, jag bara är, nästan att någonting är genom mig.
Såklart.
Så kan jag efteråt bli lite generad.
Ja, men det känner jag igen.
Och det är någon slags emotionell baksmälla. Där jag kan i efterhand tänka, plus att jag kommer inte alltid ihåg vad jag har sagt då.
Nej.
I det flow-statet så blir jag så här, det var jättestarkt. Jag känner mig lite naken. Och shit, undrar vad jag sa. Och sen i efterhand kan jag få nästan lite ångest av att så här, undra vad folk tänker nu. Så hamnar jag i det. Det blir som en rekyl, eller en liksom backlash.
Ja visst, det blir som posttraumatisk effekt.
Ah. Kan du känna igen det?
Oh ja, till exempel när jag leder guidade meditationer i olika former av situationer, så är jag ofta väldigt närvarande. Det är liksom nästan en kanaliserad upplevelse.
Mm.
Och sen när klockan går och det är över och så öppnar jag ögonen, så blir jag akut blyg.
Mm.
Självmedveten. Oj, här har jag suttit och varit liksom autentisk. En känsla av att vara en process med en identitet. Väldigt mycket vilat i en intention. Jag vill väl.
Mm.
Må det falla väl på plats. Ingen egentligen självreferens eller vad tycker de eller så. Och så öppnar jag ögonen och så tittar alla på mig. Och så blir det sån här akut. Oj, jag undrar vad tycker de? Hur har de det? Jag kan bli sån här nervös älskare. Liksom, var det skönt för dig också? Kan gå igenom huvudet. Och ja, då helt plötsligt så blir jag liksom självförlamad av självmedvetenhet.
Mm.
Och det är ju autentiskt om du vill i den stunden faktiskt. Men det är inte det jag tror vi menar när vi pratar om hur gött det känns att vara i våra helt autentiska tillstånd. Så visst. Och det som händer i det där steg två som vi kallar liksom baksmällan, det är att vi börjar se oss själva genom andras ögon igen. Yeah. Vad tyckte de? Hur lät det egentligen? Var kom den ifrån? Och det är ju väldigt intressant att du lägger märke till att jag kommer inte riktigt ihåg vad jag har sagt eller gjort när jag har varit i flow. Så är det ju.
Mm.
Därför att den delen som registrerar, den inre bokföraren, den inre revisorn, sover rätt sött.
Mm.
När vi har det autentiska eller flow-tillståndet.
Och sen när han vaknar.
Ja, så har han rätt mycket att säga till om.
Exakt. Ja. Kolla på den här jävla röran.
Ja,
va? Vad fan har du ställt till med nu? Folk sitter ju och gråter och känner massa kladdiga känslor och skit. Vem ska städa upp här då? Vem tror du ska sortera de här människorna och allt vad de tycker och tänker? Och, då får väl jag göra det.
Ja.
Det är den inre byråkraten som vaknar upp. Liksom.
Superegot.
Petra Laurell skriver så här om autenticitet på Facebook. Att vara sann. Att vara utan fasad och skyddsmurar. Ett autentiskt möte är ett möte mellan två människors essens / potential / kärna. Det som de är ämnade att vara. Ett möte utan försvar, förklaringar och förskönanden. Alldeles naket och sant. När vi är autentiska är vi sårbara. Och när vi är sårbara har vi inget att försvara. Därför är kärnan solid as a rock.
Ja, det är en fin beskrivning av vad jag skulle tänka på, liksom det romantiska mötet eller kanske vänskapsmötet, just autentiskt med en annan människa.
Jag tänker på just när Petra skriver om sårbarhet här. Att när du i vår värld, när du är autentisk, så tror jag också att du blottar dig på ett sätt. Vilket gör dig sårbar, även om din tanke inte är eller din intention inte är att vara just sårbar, så gör det dig nog sårbar. Både under, men speciellt kanske efter. Mm. Och jag tror att för mig är det svårt att prata om autenticitet utan att också prata om det blottläggande sårbara.
Mm.
Och jag tror att när vi, du sa det så fint förut, att när en person är i sitt autentiska, så kan det sprida sig. Det kan få fler att vara autentiska.
Det är underbart smittsamt.
Och även motsatsen.
Tell me more.
Vad är motsatsen till autenticitet?
Spela Allanballan.
Och när en person gör det, så tror jag att det också sprider sig.
Ja, min effekten det har på mig, det är ofta att jag tappar intresset. Liksom.
Du kan inte dras med, menar du?
Det kan jag säkert, men det känns inte som jag har 1000 omedelbara referenser till att ha varit med om sånt. Du och jag var på en fest till exempel en gång när det spelades mycket Allanballan. Och jag drogs inte med alls då, utan jag blir bara tyst. Jag blir ointresserad av att delta, för jag tycker det är fånigt.
Mm.
Nothing good can come of this. Det blir liksom min magkänsla. Och så söker jag mig istället i rummet till de som jag tycker verkar inte spela med i det spelet.
Och jag minns på den festen, då tror jag att du var ju också och försökte vara mer autentisk.
Mm.
Och det bestraffade ju så.
Ja, visst. Ja, visst.
Så det är också, jag tänker också, för att inte måla upp en alldeles för romantisk eller naiv bild av autenticitet, utan också att det finns ju vissa konsekvenser av det.
Ja, fast jag vill nog ändå skilja på sårbarhet och autenticitet. Det är lite två olika saker.
Absolut.
Jag upplever nog ändå att när jag är i de tillstånden som jag förknippar med autenticitet, då har jag rätt mycket resilience, vad säger man på svenska? Jag är rätt tålig liksom, förstår du? Mm. Jag är inte sådär himla tillgänglig för folks svärdspetsar, utan jag på något sätt står ganska stadigt och är mycket mindre benägen att liksom ta illa vid mig om någon säger eller gör något som visar att de tycker jag är ute och cyklar.
Men efteråt då? För jag upplevde dig som ganska ledsen efteråt.
Ja, den gången var jag efteråt, men jag är inte säker på hur autentisk jag var den kvällen. Jag tycker jag blev lite kollapsad också, ja, okay. Liksom, det fanns det inslaget också.
Ja.
Och det är också det där tråkiga när man upplever att man liksom inte riktigt kan stå i sitt eget när omvärlden inte är så gynnsam. Jag skulle snarare säga att det är mycket mindre farligt att blotta mig när jag är i mitt autentiska tillstånd.
Just det.
Det kan komma rätt mycket från olika håll där, men det är som att jag har någon slags stabilitet i mig själv.
Just.
Som inte bygger på en identitet, utan bara en baseline. Nobody's perfect, inte jag heller, men jag har en rätt att vara här liksom. Alla behöver inte flagga skylten med du är godkänd som du är, för att jag har det i mig just nu.
Mm.
Jag är ganska sådär självständig på ett plan då.
Just det.
Mm.
Sina skriver så här. Det är en kompis till mig, så hej Sina, puss på dig. Autenticitet är kongruens mellan det inre och det yttre.
Ja, det gillar jag, det är fint.
Mellan vad som händer inom en och vad man visar utåt. Personligen föredrar jag den kongruensen över falsk eller ansträngd positivitet också när jag är på mottagaränden. Även autentisk negativitet har en centrerande och transformerande effekt, och jag känner mig älskad och respekterad på ett särskilt sätt av det. Som att den som uttrycker det hedrar mig på det högsta sättet genom att de blottar sin sårbarhet och sanning inför mig.
Exakt. Det är en gåva.
Kan vi, nu,
det är bara vilken bra ingång, och en jättefin
är den. Sina är ju en, måste klok. Bara säga det, att Sina är en jävligt klok och rolig person, både klok och rolig. Och var också den som tipsade mig om att läsa Jed McKenna, som jag vet inte om jag vill tipsa.
Nej, det var jag som tipsade om att läsa Jed McKenna.
Det var det inte alls det.
Jo.
Nej. Jag hade fått tips om det långt innan vi träffades. Men
Det här går djupare än vem som hittade ett band som man bägge två har lärt sig gilla. Det här, nej.
Jag har det till och med kvar i mail. Så att jag kan visa dig det. Men jag kan säga så här. När du tryckte på, så slog jag slag i saken och faktiskt läste det. Men det var Sina och Sinas kompis Linda som först tipsade mig om det.
Okej, vad spännande.
Men det var inte det jag skulle säga. Det jag skulle säga var att kan vi prata lite kring... För det är rätt många.
Men låt oss börja med den här roliga ingången med... Både du och jag tycks ha upptäckt att vi har någon slags påfallande intensiv negativ reaktion kring tänk positivt.
Ja.
Och jag tror att det finns visdom i den vreden.
Ja.
Jag tror att någonting i oss lite djupare vet att hellre en autentisk människa än en konstgjort positiv människa alla dagar, alla ögonblick i veckan.
Mm.
Det är något som är falskt med det positiva som jag vänder mig mot. Och jag känner igen, så, vad heter hon? Sina?
Han, Sina. Mm.
Det är så jäkla klassiskt. Liksom. Ibland kan ju en invändning eller en direkt kritik bara vara vilken jävla gåva liksom. Mm. Någon blev på riktigt en stund.
Mm.
Det spelar ingen roll vart det är riktat och hur det är paketerat. Det var på riktigt liksom.
Mm.
Det är så fräckt.
En av mina roligaste minnen från Borderland, den festival vi var på i Danmark förra sommaren. Där det är väldigt mycket... Men väldigt mycket utforskande, väldigt mycket öppenhet och kärleksfullhet, och det är mycket yoga och neon och folk leker och bygger och det är mycket kreativitet. Och om man kommer utifrån och går in i det sammanhanget så kan det kännas som jävligt mycket flum.
Mm-hmm.
Många i den sfären har en tendens att tycka att allting är kosmiskt och fantastiskt och härligt och blissigt.
Vi kallar, i klostret kallar vi sådana för space cadets.
Och det är också så här, jag kan fatta den ingången och den är rätt så... så här, naiv och charmig och sympatisk, men jag är lite allergisk så här, mot den. Och så träffar jag Max som är en kompis till några av mina vänner som var där för första gången.
Mm.
Och jag och Max hittade varandra väldigt väldigt snabbt, och hans inställning till hela var ju bara, alltså det är ett gäng vuxna Teletubbies.
Mm.
Ni är bara Teletubbies hela bunten. Mm. Ni går omkring i konstiga dräkter och äter gegga och skrattar åt solen. Och det finns någonting så otroligt friskt i att vara lite kärleksfullt vresig. För livet är rätt märkligt och kaotiskt och konstigt.
Mm.
Det vore ju konstigt om det inte fanns vrede och vresighet och surhet och mörker i det också.
Jo, men grejen är ju att den sortens medvetande tillstånd som du tillskriver Burning Man-folket då, som Max vände sig mot, det är ju väldigt mycket så man kan uppleva liksom New Age-sektorn av kulturen här hemma och så. Och det är ju just det som är invändningen. De är ju bara halva sig själva, allt det andra som inte passar in i Love and Light och rosa delfiner som hoppar i den eviga solnedgången. Allt som inte passar in i den självbilden, det får inte vara med. Så att vi ser en handikappad person.
Och vi kan ju bara för att nyansera det säga att samma kritik gör ju sig gällande för liksom Ängsbacka-crowden och yogikulturen och många andra kretsar också. Det är inte bara i Burning Man-communityt. Men det finns påfallande mycket av att jag vill att allt ska vara blissigt och rosa delfiner och liksom kristaller och chakran och allt är fantastiskt, allt är kärlek. Och jag förstår idén, men som du säger, den är halv.
Och sen ska jag också tillstå att det finns den nivå av mänskligt medvetande där faktiskt allt är enhet. Och man befinner sig i ett tillstånd av villkorslös kärlek utåt och inåt, och man liksom är berusad av alltings förbundenhet. Men det är jävligt ovanligt. Och oftast när man möter människor som talar på det sättet så har de berusat sig av en idé.
Mm.
Snarare än att vara berusad av en verklighet de upplever, är du med mig?
Men även i det upphöjda tillståndet av att allt är kärlek så finns det ju inte en frånvaro av smärta och mörker.
Nej, tvärtom. Nej. Det är just då allting är välkommet.
Allt är okej.
Allting betyder allt.
Exakt.
Och när allt har helt plötsligt blivit halverat eller decimerat av någon slags whatever reason, att det är massa man inte vill vända sig till, då känner ju våra bullshit-antenner liksom går ju på stora larmsignalen.
För det är viktigt att Ior får vara med också.
Ja visst. Jag kan till och med känna det i rösten. Du vet, det är som att när jag blir för utanförstyrd eller något sånt där så kan jag höra det hur jag talar. Det är som att min röst inte längre kommer från magen utan den kommer någonstans uppifrån halsen.
Just det.
Jag kan se det på andra också väldigt lätt.
Mm.
Och det är ju en fin grej att ju mer man har fått en känsla för eller vant sig vid så här känns det när jag är autentisk, ju lättare är det att känna igen i andra. Och det är alltid när en till, ja, hej. Jag känner det inte, men vi hör till samma stam.
En person som har lärt mig väldigt mycket om autenticitet, inte bara utifrån ett filosoferande perspektiv utan också utifrån ett faktiskt mätbart och kanske till och med ett forskningsperspektiv, det är Brené Brown. Mm. Och hennes böcker påminner mig ständigt om hur autenticitet i sig inte heller är det, att vara autentisk inte är en idealiserad bild.
Såklart.
Utan att hon pratar om wholeheartedness. Mm. Det vill säga att hela du får vara med.
Mm.
Och det tycker jag är, det finns någonting om jag skulle nästan säga att motsatsen till autentisk skulle vara idealiserad.
Eller censurerad.
Mm.
Mm. Mm. Det var ju lite det jag kände när jag läste dikten, att jag ville att den skulle liksom slå rot i folk.
Mm.
Och jag tycker de inledande raderna talar så vackert om det. You do not have to be good. You do not have to walk on your knees for 100 miles through the desert repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Liksom. Och jag kan till och med nu när jag läser det igen så kan jag tänka, sexuella upplevelser kan för mig vara upplevelser av enorm autenticitet. Och det kan man säga mycket om liksom, men där finns det också den här flow-upplevelsen när saker sker i någon slags inbördes ordning som alla får reda på i förväg, men det faller på plats väldigt naturligt. Och det är som i Avatar-filmen när man upplever sig uppkopplad på den andra människan, som man på något sätt förstår varandra på ett väldigt tveklöst sätt. Och man vet och man får liksom avläsning med en gång så där, va? Det är väldigt Jag har aldrig liksom varit så mycket inblandad i tantra och sånt där, men jag kan förstå människor som använder sig av det sinnliga och det sexuella för att hitta mer av sin autenticitet, det kan jag förstå. Och det här fina som min kompis Mattias skrev, att jag kan känna mig otroligt autentisk och närvarande och förbunden i de här övningarna, och det är ofta ordlöst.
Mm.
Och sen så upptäcker man när kursen är slut och man sitter på tåget och börjar jämföra åsikter om världen och varandra. Så the magic is gone.
Just det. Du, Björnen.
Ja.
Det är dags att börja runda av idag.
Är det det?
Ja.
Eftersom jag började med en dikt, får jag sluta med en dikt också då?
Absolut.
Det här är en av mina andliga förebilder. En klok ung man som läste astronomi på ett fint universitet i England. Och som gick igenom en djup depression och vaknade till någonting annat. Jeff Foster heter han som har gjort den. Please, don't talk to me about pure awareness or dwelling in the absolute. I want to see how you treat your partner, your kids, your parents, your precious body. Please, don't lecture me about the illusion of the separate self or how you achieve permanent bliss in just 7 days. I want to feel a genuine warmth radiating from your heart. I want to hear how well you listen. Take in information that doesn't fit your personal philosophy. I want to see how you deal with people who disagree with you. Don't tell me how awakened you are, how free you are from ego. I want to know you beneath the words. I want to know what you like when troubles befall you. If you can fully allow your pain and not pretend to be invulnerable. If you can feel your anger yet not step into violence. If you can grant safe passage to your sorrow yet not be its slave. If you can feel your shame and not shame others. If you can fuck up and admit it. If you can say sorry and really mean it. If you can be fully human in your glorious divinity. Don't talk to me about your spirituality, friend. I'm really not that interested. I only want to meet you. Know your precious heart. Know the beautiful human struggling for the light. Before the spiritual one. Before all the clever words. Anything?
Det var fint.
Ja.
Bra avslut.
Ja.
Det var allt för oss på isflaket den här gången.
Och vad formellt till att ja, nu har Pingvinbyrån avslutat ännu en dag i den starka kampen i poddvärlden. Vi har hackat isflaket, vi har slickat isflaket, vi har staplat isflaket och nu är vi färdiga, för nu har vi gjort det vi tänkte göra.
Det var programledaren i mig som försökte liksom så här sätta lite punkt och komma vidare i formaliteterna.
Kan du inte låta pingvinen i dig sätta punkt istället?
Det gjorde nu precis pingvinen i dig, så att jag tycker att det räcker gott med det.
Det är väldigt kul att så många av er tycker det är värt att stötta en insats för att slippa ha större reklam. Och vi vill som vanligt tacka ett 10-tal av er som har gjort det sen sist. Idag vill vi framförallt tacka John Philip Sjöblom, Inge Malmberg, våran kompis Boel Lundell, våran kompis Konstans Ekström, Malin Edlund, Annika Carter, Ann-Katrin Gunnarsson, Malin Spindel, Ian Karlström och Caroline Manning. Tack för att ni stöttar oss. Och du som vill stötta oss, så är numret 123 352 0771-8155.
Och vi som har gjort programmet idag heter Navid Modiri och Björn Nattiko Lindeblad. Vi har vår nya fantastiska producent som heter Victoria Johansson som är med oss och klipper tillsammans med poddbyrån fortfarande. Tack för det. Och vi vill också tacka Susan Alev Arslan som hjälper oss att förbereda de här avsnitten. Vi vill också tacka Jonas Abrahamsson och Jonas Bröms för grafik och hemsida.
Och vi vill inte minst tacka våran andliga gudmor Lena Werner på Lundqvist och Lindqvist. Tack för att ni gör det möjligt.
Vill du komma i kontakt med oss så mejlar du på bjornochnavid@gmail.com. Ris och ros, feedback på det du känner är bra eller dåligt. Skäll ut oss, skicka massa kärlek, gör det du känner för eller tipsa oss om ämnen eller böcker eller sånt du tycker att vi ska kolla in. Vi finns också på Facebook och Instagram. Du söker bara på Björn och Navid och så kan du likea, följa, kommentera och haka på även där på Facebook. Och även på Instagram så kommer vi i fortsättningen också lägga ut lite videoklipp och lite tips utifrån det vi har pratat om här i podden. Vill du stötta oss och känner att du inte har pengar att gå in och swisha eller stötta på det sättet, så tar vi ju gladligen emot andra former av bekräftelse. Så det du kan göra är att du kan hjälpa oss att komma lite högre upp på poddlistorna så att fler får lyssna på oss. Och det gör du genom att du går in på iTunes och så söker du upp Björn och Navid. Det här tar bara några minuter av din tid. Och sen så ger du oss några stjärnor, skriver en liten kommentar eller en recension av vad du tycker om vår podd. Och så hjälper det oss att komma ut till fler pingviner. Du, Björnen.
Ja.
Puss på dig.
Puss på dig, pingviner.